Då åkte jag hit och kände Gud ville göra någonting här i Motala. Och jag ska vara ärlig med er. Jag är inte här för att synas eller för att på något sätt ha en show för er. Utan jag är här för att Jesus Kristus har förändrat mitt liv. Gud har förändrat mitt liv med sin kraft och med sin kärlek. Och jag tror att det är någonting här i Motala som Gud vill göra i våra hjärtan, i era hjärtan. Jag kände när jag kom hit att det var någonting i Motala. Det är någonting i era ögon där det finns en längtan i era ögon att få känna Jesus. Jag ser i era ögon. Och jag tror att idag ska den helige ande fylla er med kraft och med kärlek och med frihet. Att gå fri från synd, fri från skam och faktiskt gå ut i din kallelse för den du är. För sanningen är att du inte kallad till att leva halvvägs kristen. Och leva med en fot i världen och en fot i Guds rike. Utan du är kallad för att leva fullständigt för Jesus. Och det är för att han älskar dig så mycket att han har kallat sig dig in i sitt rike. Halleluja. Come on somebody. Så du kan vända dig till din granne och säga att Jesus älskar dig. Come on. Och sen kan du säga en sak till. Den heliga ande kommer fylla dig idag. Halleluja. Skulle jag kunna få lite vatten här? Det finns vatten här. Ja, vi kan dona med det. Tack Gud. Tack Gud. Det jag vill dela idag är lite, en liten fortsättning på det min goda vän Marvin delade igår. Och jag var här på mina knän igår och grät. För jag blev väldigt berörd av det Gud gjorde. Och det Marvin pratade om. Och jag vill bara fortsätta med det. Jag känner att den helige ande verkligen vill fylla oss. Jag ska be lite bara. Och vi kan bara böja våra huvuden. Komma inför Gud. Åh Jesus, jag bara talar frid över den här lokalen just nu Gud. Jag talar frid över den här platsen här. Jag tackar dig helige ande för att du är här. Jag bjuder in dig. Jag bjuder in dina änglar just nu. Gud Fadern, Yahweh, vi bara bjuder in din kraft att vara verksam här just nu. Fader, vi älskar dig, vi prisar dig. Kom här och fyll ditt folk, Fader. Fyll dina barn, Gud. Jag tackar dig, Herre, för du är här, Fader. Och jag tar auktoritet över varje demonisk ande i det här rummet, Gud. Och jag bara befaller just nu i Jesu namn att varje ande som ställer sig mot dig, Gud, får böja sina knän just nu för ditt namn, Jesus. Fader, vi talar frihet över den här kvällen i Jesu namn, Fader. Och jag tackar dig. För att du är här och där din ande är, där är det frihet, Jesus. Vi prisar dig, vi tackar dig och ärar dig. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Om ni har era biblar med er, kan ni öppna er bibel. Ni går till Apostlagärningarna 2, kapitel 2, vers 17. Halleluja. Det står så här. Det ska ske i den sista tiden, säger Gud. Att jag ska utgjuta min ande över alla människor. Att era söner och döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Också över mina tjänar och tjänarinnor ska jag på den tiden utgjuta min ande. Och de ska profetera. Jag ska låta tecken visa sig uppe på himlen och nere på jorden. Blod och eld och rökmoln. Solen ska vändas i mörker. Och månen i blod innan Herrens stora underbara dag kommer. Men var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Och det är så starkt för det står att det ska ske i den sista tiden, säger Gud. Att jag ska utgjuta min ande över alla människor. Ibland tänker vi att det är speciella människor som är utvalda. Att jag och Marvin är speciella för att vi har en sjuk historia för att vi har gjort någonting sjukt. Men sanningen är att varenda en av er har Herren utgjutit sin ande över. Den heliga ande, han har gett den heliga ande. Jesus har dött på korset. Jesus åkte upp till himlen. Jesus satte sig på Guds högra sida. Och han sa till sina lärjungar att jag kommer sända den heliga ande. Och den heliga ande kommer alltid vara med er. Och han är här idag för att befria er, för att tala till er, för att bemöta er. För att visa dig att du är älskad. Att du är värdefull. Precis som du är. Det är sanningen. Amen. Amen. Come on. Så jag ska berätta lite om mitt liv. Jag är norsk. Född i Norge. Född i Tönsberg. Är det någon som vet vad Tönsberg är? Förmodligen inte. Kolla där. Där har vi en. Halleluja. Det är hon jag bor hos faktiskt. Come on. Någon mer som vet vad Tönsberg är? Nej. Sune. Come on. Grymt. Sune, vi älskar dig. Come on. Oj, oj, oj. Men det som hände var att jag föddes i Norge i en norsk familj. Och min pappa är då halvmexikan. Eller nej, han är mexikan, jag är halvmexikan. Och jag föddes i en väldigt brusten familj där det fanns mycket oro. Det fanns mycket ångest, mycket tomhet. Och mina föräldrar var väldigt ostabila. De visste inte riktigt vad de ville leva för. Och de levde absolut inte för Gud. Och jag växte upp i en väldigt osäker miljö. Där jag hade mycket påverkan av dåliga människor. Folk som inspirerade mig till att göra dumma saker. När jag var ungefär 13 år så blev jag introducerad för sex faktiskt på ett väldigt sjukt sätt. Jag blev sexuellt utnyttjad av en tjej som var typ 29 bast och jag var 13 år. Och det här öppnade upp i mitt liv någonting helt fruktansvärt demoniskt där jag trodde att sex var någonting som jag var född att ha med alla människor på hela jorden typ. Och att jag var kallad till att verkligen bara leva ett liv där jag skulle få min lycka i att ha sex med människor. Och inte bara sex, utan det som hände var att jag började dricka väldigt mycket. Jag började ta mycket droger, kokain. Började röka mycket weed. Och började slåss väldigt mycket. Jag började hänga med dåliga människor. Och fick bara en väldigt dålig miljö runt mig. Ända sedan jag var ung, så jag visste aldrig vad trygghet var. Och det som hände var att det var som en tomhet i mitt hjärta som började växa. Och den var där sedan jag var jätteliten. Men den började växa ännu mer och ännu mer. Och jag sökte lycka i de här sakerna. Jag tänkte om jag bara blir ännu bättre på festa. Om jag bara blir ännu mer känd så kommer jag att må bra. Då kommer jag må bra i mitt hjärta. Men sanningen var att jag blev tommare och tommare på insidan. Och den här killen som var passionerad och glad och lycklig. Han blev till slut tom på insidan. Och skam kom, fördömelse kom. Och jag tror det är många i det här rummet som kan relatera till den kampen mellan skam och fördömelse. Att du liksom brottas med den här grejen. Att du har gjort saker som du inte önskar att du inte gjorde. Och jag vet hur det känns. Jag vet hur det känns att vara i den båten. Man sitter och ror och man ror och man kommer ingenstans. Och det som hände var att när jag var typ 16 år så var jag med i väldigt mycket kriminalitet. Jag var ute och slogs typ varje helg. Och jag menar, vi snodde saker, vi rånade grejer. Vi gjorde sjuka saker liksom. Jag bodde på den tiden så hade jag flyttat ifrån Norge till Mönsterås som ligger i Kalmar län faktiskt. Och det här är en liten håla där alla känner alla och där jag blev väldigt känd för att vara den här killen som slogs som skulle vara cool. Och jag byggde ett rykte om att jag skulle om att jag liksom var så här slagskämpa, att alla skulle vara rädda för mig. Det som hände var att jag kände på något sätt att det jag sökte lyckan i, det var verkligen så här, det var så mycket tomhet där. Och grejen var att jag hade pratat med folk och folk sa att om du bara blir känd, om du bara gör någonting häftigt med ditt liv så kommer du att må bra. Följ med på de här festerna, häng med på partykryssning, gör de här sakerna och då kommer du må bra. Och jag trodde det i mitt hjärta att jag kommer må bra om jag gör de här sakerna. Men sanningen var att jag var runt på partykryssningar i Sverige. Jag åkte på 100% partykryssning till Riga flera gånger om, festade 40 timmar. Du vet, man söp ju så man knappt kunde andas. Liksom. Man kommer hem till Stockholmshamnen där och man bara, alltså man vill typ inte leva längre. Man känner bara, wow, jag är förstörd. Alltså. Total köttfärs. Och det här livet levde jag hela tiden, du vet. Och fortsatte söka lyckan och lyckan. Jag kommer ihåg att när jag kommit hem ifrån en resa så gick jag till min doktor och sa det att jag tror det är något fel på mig för mitt hjärta började slå väldigt konstigt så här. Och han sa det att Miguel, du dricker så mycket alkohol och du stressar så mycket att om du fortsätter med det här så kommer du dö. Och jag var typ, jag vet inte, 20, ja, inte ens 20. Och äh, Alltså det som hände var att en dag så satt jag och kollade på tv med min bror, min storebror Daniel. Jag sa till Daniel att vi kollade på Paradise Hotel. Jag sa att en dag ska jag vara på det här programmet. Jag ska vara där och jag ska vara känd och jag ska må bra. Och jag ska ha tjejer överallt och jag ska ha det bästa livet i världen, tänkte jag. Och han bara, med lycka till så här. Och grejen med mig är att jag alltid varit en sån människa att när jag har bestämt mig för någonting så har jag alltid klarat av att komma dit. Alltid har det varit så i mitt liv. Jag bara bestämmer mig och jag kommer dit på något himla sätt. Så på något sätt så lyckas jag komma in på Paradise Hotel. Jag blir uppringd av det norska Paradise Hotel 2011. Och under den här tiden jobbar jag som säljare. Mitt liv har börjat gå lite mer uppåt. Jag slutade festa över ett år och jobbade på face to face i Oslo som säljare och sålde kreditkort runt på stand i hela Norge. Då hade jag ett underbart team som jag jobbade med och verkligen kände att jag fick lite distans ifrån det här gamla livet, alltså supande och allt det här. Men när det var på väg upp och när jag fick erbjudande om att bli teamleader som alltså i säljbolaget så kände jag att jag var inte nöjd med det, utan jag ville ha mer av det galna livet. Jag ville ha den här rock and roll Texas galna grejen liksom. Jag ville ha den här kicken. Jag trodde jag var född för att leva ett festliv liksom. Och det som hände var att jag åkte på en del intervjuer. Jag gjorde bort mig mycket. Alltså de vill bara se att du är en pajas liksom. De vill se att du vågar vara sjuk i huvudet typ. Det är sådana människor de vill ha. Och jag var rätt sjuk i huvudet. Jag gjorde mycket sjuka saker. Allt de bad mig, det gjorde jag typ. Och det slutade med att jag i 2012 får ett mejl och säger du är bekräftad till och med Paradise Hotel. Vi kommer återkomma till dig och vi kommer ge dig information om när du ska flyga. Och det kommer vara en person som leder dig. Så kommer möta dig på flygplatsen. Och ja, vi sköter allt det här liksom. Så jag får en flygbiljett, jag åker till Mexiko. Jag kommer dit och tänker att ja, men nu är jag ett varmt land. Här är det gött liksom. Nu lever jag livet. Och nu ska jag snart vara med på tv. Och ja, jag kommer in på hotellet. Det är mycket som händer där. Mycket oro. Man är väldigt orolig i en sån miljö. De skapar miljön väldigt speciell. Så det är så att innan du kommer in på Paradise Hotel så får du bo typ i en landsby i Mexiko med typ så här lokalbefolkningen typ, och det finns knappt el i den här himla stan, du vet, man går runt och typ röker weed med lokalbefolkningen och bara går runt på stranden och bara tänker att man fattar typ ingenting, de hjärntvättar den alltså. Så jag gick runt där och jag får ett brev ifrån Mastiff heter de som leder produktionen där. De skriver det att här har du lite pengar i ett kuvert och vi kommer återkomma till dig när vi kommer hämta dig. Så jag hade ingen aning när de skulle hämta mig. Jag är där i den landsbygden, du vet, i typ en vecka alltså. Bara, vad händer alltså? Vad gör jag här? Och alltså det var helt sjukt. Jag gjorde så mycket dumma saker där också. Bara för att man blir så hjärntvättad. Man är så pressad också. Att man vet att man ska vara med på tv. Man vet att en hel nation ska kolla på det. Liksom. Så det är alla de grejerna, tankarna. Man har styrketränat mycket. Då, att man har så här, bara, nu ska jag vara snygg. Åh, det ska vara nice. Liksom. Klipp till sig. Går runt en vecka i Mexiko. Liksom. Ser ut som en himla tarsan sen. Liksom. Så... Men till slut så kom de och hämtade mig. Och jag åkte till det här paradishotellet. Jag fick inte mycket information om vad jag skulle göra, hur jag ska bete mig. Utan de bara, du kommer in i en situation. Liksom. Jag fattar typ ingenting. Jag kom inte in från början, utan jag kom in typ efter andra veckan. Så när alla har lärt känna varandra. Och när alla ska hata den killen som kommer först. Typ. Så jag kommer in där. Blir typ hatad av enda kille som finns på det här hotellet. Och halva tjejgänget också typ. Och jag åker ut ganska fort. Kommer in igen på Paradise. Och då tänker jag så här. Bara, jag kommer inte komma långt utan jag kommer vara här en liten stund. Liksom, så här. Jag är en liten kille från Tönsberg. Uppvuxen i Mönsterås. Liksom, så här. Det finns lite människor där typ som, ja, som är normal. Men det som hände var att... jag var kvar väldigt länge och jag blev förvånad. Jag fick bra kontakt med en tjej där och bara var där under väldigt lång tid. Och Till slut så var det bara typ en vecka kvar. Och jag fattade att jag hade kommit till finalen. Jag tänkte på vad hela världen händer typ. Det här är det sjukaste. Så det slutade med att jag vinner Paradise Hotel 2012 i Norge. Och mitt liv var wow. Vad har hänt nu liksom? Det här är sjukt. Det blev lite kaos. Jag vann inte pengarna. Det kanske vissa av er har sett. Men det var så här troskapstest. Ni som alla era kollar på Paradise. Sitt inte och ljug. Det är ett troskapstest i slutet i alla fall. Och där håller man en kula. Och den som släpper kulan, den vinner pengarna. Den tar liksom pengarna ifrån. Och håller man kvar kulan så får man dela på det. Och det är det man brukar göra. Men det vill inte min partner göra. Så hon tog pengarna själv. Och då tänkte jag, men då ska jag i alla fall bli kändis. Då ska jag göra någonting fett med mitt liv. Och jag kommer hem. Blir uppringd av några killar. Får erbjudande ganska fort. Kom och bo hos oss. Vi ger dig allt du behöver. Du får gratis hyra. Vi festar ganska mycket uppe i Trondheim i Norge. Så jag flyttade dit. Och började festa extremt mycket igen i mitt liv. Och då gick jag ifrån det här säljjobbet då. Direkt in på Paradise. Sen hem och festa. Jag började jobba som bartender. Och då började mitt liv eskalera ganska mycket. Då blev det väldigt mycket tjejer. Det kanske man fattar när man är med på tv. Liksom. Om en kille som inte kan kontrollera sig så blir det bara totalt kaos. Liksom. Och den här lilla tomma killen på insidan som försöker hitta sin identitet. Han blir så tom. Han blir så tom. Han blir så förstörd. Och det går ganska lång tid. Jag börjar åka till Spanien på somrarna. Jobba som bartender. Och det är så mycket tjejer som man typ lever i den här tjejvärlden. Typ. Så man blir beroende av tjejer till slut. Och det blev så konstigt liksom, för det var så att jag kunde inte prata med min familj längre. Jag kunde liksom inte ha en relation som var ordentlig, utan jag skulle bara ha de här häftiga sakerna hela tiden. Så folk där hemma från Mönsterås tänkte att den här killen kommer dö snart. Han är körd liksom. Och jag var körd. Jag kommer ihåg när jag åkte hem från Magaluf 2013 sommaren. Jo, 2013. Så fick jag ligga ner på flygplanet för att jag kunde inte sitta upp i stolen för jag fick abstinens på grund av att jag var tvungen att dricka hela tiden. Och min tjejkompis från Göteborg som var med, hon blev livrädd liksom, och hon på flygplatsen sprang runt och köpte en öl liksom och bara hällde över mig. Jag ligger på marken och skakar så här, får typ så här abstinensbesvär, och hon bara hällde en öl rakt över huvudet på mig, bara så här, bara drick typ, du måste ha mer, så här. Det blev helt förstörd liksom. Och jag tänker liksom att de här grejerna, nu tänker jag att jag borde ha tänkt till och bara, men nu räcker det. Men jag vill bara fortsätta, jag kan inte göra någonting annat. Jag fortsätter festa, jag får olika psykoser, du vet, jag börjar röka så mycket weed, jag börjar knarka, ta kokain. Och få fler olika psykoser där jag blir helt total förstörd. Alltså jag börjar se grejer, du vet, jag börjar tro att jag ska falla ner från trapphuset, du vet, folk vill bära ner. Men jag bara stod typ och bara hängde hissen och bara, jag var helt förstörd genombords. Men det som hände var att en dag så kände jag där nere i Magaluf att det här räcker, nu räcker det liksom. Jag hade fått en sån riktig psykos där jag var på stranden med två tjejer, och helt plötsligt så känns det som en blixt som slår ner huvudet på mig. Jag bara känner att jag bara känner inte igen mig själv typ. Jag vet knappt vad jag heter. Jag känner att det finns ingen frid alls längre. Och jag kommer ihåg att jag gick ner i vattnet för att känna så här. Jag alltid tyckte om att vara i vattnet. Jag kände bara att jag kände ingen frid någonstans. Och de här tjejerna blev livrädda. Och mina kropp skakar liksom. Det är helt sjukt. Det var typ någon sorts ultrapsykos eller någonting. Och och det som hände var att jag åkte hem. Jag ringde min pappa. Jag sa att nu räcker det. Jag kan inte leva så här längre. Nu räcker det faktiskt. Jag höll på att dö nyss. Och jag gick ju till sjukhuset då. Och de sa liksom att du får gå hem, för då har det blivit bättre igen. Jag kommer ihåg att jag ringde mitt ex och sa att jag har fått psykos. Jag har gått sönder liksom så här. Jag har alltid sagt till dig att du ska lägga ner liksom. Jag fortsatte ju. Så jag säger att nu räcker det. Jag ringer min pappa. Han beställer en flygbiljett hem. Jag åker till Norge. Jag slutar faktiskt dricka. För jag blir allergisk mot alkohol efter det här. Och det som händer är att jag börjar träna mycket. Få min identitet. Jag tränar, ser bra ut. Och festa, fast inte dricka. Men fortfarande den här tjejgrejen hela tiden. Och jag känner bara att det här fyller ingenting på insidan. Det fyller verkligen ingenting. Det här tomrummet som är så gigantiskt. Ingenting kan fylla det tomrummet. Och det jag gör då är att jag väljer att flytta från Tönsberg till. För då hade jag bott i Mönsterås. Men sen har jag flyttat till Tönsberg efter Magaluf. Och nu valde jag att flytta tillbaka till Mönsterås igen. Till min mammas hus. husbok nu. Och då sitter jag i hennes stuga, en svensk småländsk stuga liksom med röda knutor och farlig röd färg på panelen, du vet. Och jag sitter där och kollar in i väggen och tänker att nu ska den här killen försöka hitta ett nytt liv. Nu måste jag hitta ett nytt liv. Jag märker fort att jag är väldigt mycket mer förstörd än det jag trodde. Jag skulle försöka börja jobba som säljare igen. Det är ganska bra i början. Ursäkta. Men jag började fort märka att det är någonting fruktansvärt fel inombords. Även om jag inte dricker liksom. Det är någonting fel. Och jag drar till akutpsyket i Kalmar. Jag söker hjälp. Jag säger att ni måste hjälpa mig. Jag håller på att dö liksom. Jag hade så mycket glädje när jag var liten, men det finns ingenting kvar. Och de säger bara att du har förstört ditt liv, Miguel. Du har bränt din hjärna. Du kommer aldrig kunna må bra igen. Och det var då jag fattade. Nu är det på riktigt alltså. Nu är det på riktigt. Det tar ett tag innan jag fattar när saker är allvar. Och det kanske ni märker. Men då fattade jag faktiskt att nu är det allvar på riktigt. Och min mamma var kristen och hon hade bett för mig över lång, lång tid. Hon hade skrikit ut till Gud. Hon hade vaknat på nätterna och bara ropat ut: Herre, fräls min son, du vet. Hon ligger ju nu på soffan och är helt förstörd för att hennes son finns liksom knappt längre. Och jag säger till mamma att mamma, jag måste må bra igen. Kan vi åka till den här campingen som vi åkte till när vi var små? Då åkte vi till Löttrups camping på Öland, kristen camping. Och där får jag träffa en kille som heter Tobias. Och när jag träffar honom så det är så sjukt, för vi lekte när jag var små. Och han hade inte varit där på 13 år, jag har inte varit där på 13 år. Men vi båda två hade känt i våra hjärtan att vi skulle dit samma dag. Så vi ses där över helgen. Och han berättar om sitt liv, jag berättar om mitt liv. Och vi säger bara att ja, men vi måste må bra igen. Han har liksom blivit tagen av polisen, han röker weed och så här. Han hade kört bil och de tog hans körkort tror jag, något sånt där. Så han behövde också hjälp. Så jag och Tobias bestämmer oss för att vi tar bilen upp till Örebro. Vi åker till Frizon. Jag vet inte om har någon av er varit där på Frizon. Res upp handen. Sune, jag har sett det där många gånger. Sune är trofast frizonare. Halleluja. Men vi åker upp till Frizon och vi har med oss weed i bilen. Vi är fortfarande förstörda. Och vi åker upp där, röker på första dagen, raggar på tjejer och lever det här livet liksom. Sen säger Tobias till mig andra dagen att Miguel, ska vi ge Gud en chans och se om han är på riktigt? Och det som hände då är att vi slängde all weed och vi bara sa att nu ska vi ge Gud en chans. Och vi går in på ett möte. Och då har de lite förberedare framme vid scenen. Och då är det en kvinna där som jag känner att jag ska gå upp till. Jag känner mig trygg med henne. Jag går upp till henne och säger det att jag har förstört mitt liv. Jag har varit med i tv. Jag har varit kändis i Norge. Jag har haft allt jag drömt om. Men jag håller på att dö på insidan. Jag kommer att ta mitt liv den här sommaren om inte din Gud kommer att hjälpa mig nu. Och det som händer är att den här kvinnan tittar på mig. Och jag ser kärleken i hennes ögon. Hon säger att jag ser Jesus stå bakom dig just nu. Och han kommer ge dig en stor kram. Och det som händer är att i den stunden så känner jag en värme som kommer över hela min kropp. Och mina armar börjar skaka, mina ben börjar skaka. Jag hör en röst som säger: Miguel, jag älskar dig. Jag har en plan för ditt liv. Du ska inte ta ditt liv, utan jag har en plan för att du ska åka runt i Sverige och berätta för Sveriges ungdomar om min kraft och min kärlek. Och jag skakar i 40 minuter. Jag faller ner i Malins armar, som hon heter. Jag ligger i hennes armar. Och hon håller om mig och jag bara känner Guds kärlek. Bara sköljer över mig gång på gång. Han fyller det tomrummet som har funnits där över så många år. Och det tog 40 minuter för mig, så var jag en helt ny människa. Jag var en helt ny människa. Jag förstod inte vad det gamla livet var ens. Jag kunde inte leva det längre. Jag gick utifrån det tältet, bönetältet på Frizon. Och det enda jag kunde prata om var Jesus. Jag sa till varenda människa jag träffade att Jesus har förvandlat mitt liv. Och han älskar mig. Och jag ringde min mamma och sa att jag har blivit frälst, mamma. Jag älskar Jesus. Jag förstår nu att han är på riktigt. Och mamma började gråta. Hon blev helt förstörd. Hon tänkte att det är helt omöjligt. Hon låg på soffan. Hon hade typ nästan gett upp. Min mamma är en kämpe, men hon är ganska gammal. Hon är 69 bast nu. Och hon har gått igenom mycket liksom. Hon har gått igen. Förlåt. Jag menar inte så. Jag menar. Ja, jag ska inte ens försöka förklara det. Jag orkar inte gräva ner mig. Ja. Jag hör lite fnissningar där uppe. Oj, oj, oj. Nej, mina vänner, men det som händer är att... förlåt. Oj. Ja, hon är krigare, alltså hon har gått igenom svin mycket, den här kvinnan, och hon fick hopp liksom. Hon fick hopp, och dagen efter så åkte jag och Tobias och döpte oss. Han fick också möta Gud, inte lika starkt. Han går tyvärr inte med Gud idag, men han fick möta Gud på frizon. Vi döpte oss, och jag fick en kontakt ifrån frizon som heter Filip, och han ringde mig varje dag och bara berättade för mig att Jesus älskar mig och vad jag skulle göra liksom så här. Och jag var så bestämd på att jag kommer inte vända om ens någon kommer en pistol, 40-pistolen, AK-47, bazooka, det spelar ingen roll. Jag kommer aldrig vända ifrån det här. Och jag låser min dörr. Jag hade typ en halvt hade en flickvän, för jag kunde inte ha förhållande, men jag hade typ en flickvän. Jag sa bara det, jag kan inte vara med dig längre. Jag har träffat Jesus. Och jag sa till alla mina kompisar, jag söp med, festade med, att jag kan inte vara med. Jag har fått ett nytt liv med Gud. Jag låser dörren. Jag bor i en lägenhet i Kalmar dock. Eller då. Och jag börjar fasta. Jag bara tar min bibel. Jag bara börjar fasta. Jag söker Gud. Och Gud möter mig så starkt på så många olika sätt. Och det är en kamp mellan mörkret och ljuset. Där jag har vissa kvällar där. Alltså Satan själv kommer in i mitt rum. Och jag bara ser två röda ögon som kollar på mig. Och han säger, Miguel, kom tillbaka till mig. Kom tillbaka till mig. Och jag bara kommer ihåg att jag är så halvt vaken. Du vet, precis när jag ska somna. Så jag vaknar upp och bara, jag bryter din kraft i Jesu namn. Backa, släpp mig. Och jag menar, jag hade sådana fruktansvärda demoniska fästen i mitt liv. Alltså, för jag hade levt ett sådant sjukt liv. Jag menar, jag hade levt sedan jag var liten kille. Så hade jag levt ett liv där jag hade totalt förstört min själ. Det fanns ingenting inom mig. Och det här skapar ju band för djävulens makter att hålla fast i. Så det som hände var att jag fick söka Gud ännu mer. Och jag fick en församling i Kalmar, i Rockneby faktiskt, som heter Klippan. Där fick jag en familj, där fick jag känna mig välkommen och älskad för första gången i mitt liv. Och för första gången blev jag inte utnyttjad för mitt utseende eller för vad jag kan göra, utan jag blev älskad för den jag var. Och jag kände, wow, är det här en församling? Är det så här församlingen är liksom? Då fattade jag att det här är ju totalt fantastiskt. Det här måste jag ha mer av. Det här behöver alla människor. Och Gud fortsätter att förvandla mitt liv. Det går väldigt fort. Jag är väldigt hungrig efter Jesus. Jag är väldigt hungrig efter att få lära känna honom. Och jag söker på YouTube. Jag hittar Todd White. Om ni vet vem det är. Den kille som har rastaflätor och springer runt och predikar evangelium och är helt radikal. Och jag tänker att jag ska bli som Todd White. Jag ska bara predika evangelium och bli helt radikal. Och jag kommer säkert inte behöva gå en bibelskola, utan jag ska bara ut på gatan. Och bara låtsas att jag är fri liksom. Jag märkte att det var inte så. Utan det var en kamp. Det är en process att gå med Gud och komma närmare honom. Så jag märkte fort att det var saker som gjorde ont i mitt hjärta. Och jag fick ett tips ifrån en kompis, Erik Stenlund. Som du också känner, Alex. Och Erik säger till mig att du borde gå en bibelskola. Och för att göra den historien kort så åkte jag till Bethel School of Supernatural Ministry. Så man kan tänka det som en Harry Potter-skola ungefär. Hogwarts 2.0. Fast det är inte så. Det är jättebra där faktiskt. Men vi lär oss väldigt mycket övernaturligt. Vi lär oss att be för sjuka, kasta ut demoner och hela allt som rör sig. Och ja, predika evangelium och så vidare och så vidare. På den här skolan så började Gud jobba väldigt djupt i mitt hjärta. Då började jag förstå hans kärlek på riktigt. Varenda dag på Bethel första året så ligger jag på marken och jag kan knappt stå upp på grund av Guds kraft. Brinner igenom min kropp och det var sådana stunder, du vet, jag trodde att jag kommer dö snart, jag kommer flyga upp till himlen snart, men det var den heliga ande, han var tvungen att gå så djupt i mitt hjärta, för det fanns sådana djupa rötter av mörker och fästen, så han var tvungen att rycka loss dem. Och det enda jag hade, och det enda som krävdes, det är att jag hade ett öppet hjärta för den heliga ande. Jag sa, Gud, ha din väg i mitt liv, gör vad du vill. Gud fortsatte, han fortsatte att ge mig ännu mer vision för min framtid. Jag började fatta på riktigt att jag kommer faktiskt förändra världen. Jag började tänka att jag kommer förändra världen. Det här är helt sjukt. Jag träffar en arabisk kille som är kristen liksom, som också älskar Jesus. Och jag tänker att wow, vi kommer göra någonting i Sverige. Alltså, vi kommer göra någonting fantastiskt, du vet. Och jag började fatta det. Att det är inte bara att man blir kristen och lär känna Jesus. Och sen att man får en biljett att komma till himlen. Utan Gud sänder sin ande så att vi blir fria på insidan. Så att vi får leva med honom. Ett förvandlat liv. Där vi blir lika honom. Där vi får se ut som honom. Där vi får andas som honom. Där vi får lukta som honom. Där vi får våra ögon börja likna honom. När jag är ute på flygplatser så brukar jag visa mitt pass till människor. För där har du en bild på mitt visum när jag sökte till USA-visum. Och så har du en bild på mitt pass där jag var knarkare liksom. Då brukar jag visa så här, ser ni skillnaden på ögonen? Ja, dina ögon är helt svarta på den här bilden. Ja, vill du veta vad som hände? Ja, jag fick möta Jesus och han förvandlade mitt liv. Och folk blir, ja, ge Jesus en applåd för det. Tack Gud. Kom an. Halleluja. Tack Jesus. Och det som händer är att jag menar jag får bara bemöta människor med det här liksom, att det här är ett vittnesbörd, för jag är inte samma människa längre. Jag är en helt ny skapelse. Så det är lite av min historia, det är det Gud har gjort. Idag åker jag runt, jag har varit i 8 olika länder det här året och fått predika för människor, fått undervisa, fått visa människor vem Jesus är. Jag har ännu inte sett en tredjedel eller en tiondel kan man säga, av vad Gud har för mig. Jag märker det, att det är någonting stort. Men sanningen är, mina vänner, att Gud har en plan för varenda en av er. Han har en plan för ditt liv och det är det som är sanningen. Men frågan är om du ska ta upp din yxa och kriga. För det enda jag behövde i mitt liv, det var ett öppet hjärta för den helige ande. Och sen gjorde han saker i mitt liv. Mina vänner, jag tror att det är många i det här rummet just nu. Där du inte har öppnat upp ditt hjärta för den helige ande. Där du har inte sagt till den helige ande ifrån botten av ditt hjärta att du får göra precis vad du vill i mitt liv. Du har inte överlåtit ditt hjärta till den helige ande. Problemet med det är inte så att Gud förlorar någonting på det. Han älskar dig. Han kommer alltid älska dig. Sanningen är att du kommer aldrig få uppleva den fullständiga friheten som Gud har för dig. För det står i Bibeln att Jesus knackar på ditt hjärta. Det står inte att han kommer med en kofot och bryter upp dörren. Det står att han knackar på dörren. Och det står att när du öppnar dörren så kommer han in och har en måltid med dig. Och han är med dig och han förvandlar dig där inne i ditt hjärta. Någonting som du aldrig kommer kunna klara i din egen kraft. Det är bara genom hans heliga ande som man kan göra det. Halleluja. Tack Jesus. Om ni har er bibel kan ni gå till Ordspråksboken 3. Vers 5-6. Säg halleluja när du är där. Det står så här, förtrösta helhjärtat på Herren och lita inte på ditt eget förstånd. Var du än går, tänk på honom så ska han jämna vägen för dig. Och när du går, när du ser det här ordet på grekiskan, först ska jag läsa det på engelska, det säger så här: In all your ways acknowledge him and he will make your path straight. Alltså, in all your ways acknowledge him. Det ordet acknowledge him, det är ordet Yada på grekiska. Det ordet betyder, det är inte bara att känna honom. Det är inte det vi pratar om här, förstår ni det? Det här ordet yada betyder att få erfara honom. Att få vara tillsammans med honom, experience him. Know him by experience, säger det på engelska. Det är det grekiska ordet för att lära känna honom. Så du är inte kallad till att veta vem Gud är. Du är kallad till att lära känna honom och ha en relation med honom och bli förvandlad på insidan. Och det är bara en enda anledning till att Jesus sa till sina lärjungar att det är bättre för er att jag lämnar er fysiskt här och att jag skickar min heliga ande än att jag är med er här. Varför tror ni Jesus säger så? Varför tror ni Jesus säger att det är bättre att jag åker iväg härifrån och skickar min heliga ande än att jag är här med er? Och Jesus går tillsammans med oss människor fysiskt. Svaret är för att den heliga ande kommer in på insidan. För att Gud ville förvandla människan. För att han ville komma in på insidan och inte bara stå bredvid oss. Utan han ville komma in och ta sin plats inuti oss så att han kunde bo i oss. Och Bibeln säger att vi är ett tempel för Guds ande. Att den heliga ande bor inom oss. Det är det vi är kallade till. Det är därför mina ögon lyser, mina vänner. Det är därför jag inte har svarta ögon längre. För att den heliga ande har kommit in på insidan. Och han bor inom mig. Det är ett enda kriterie. Det är att du måste öppna ditt hjärta för honom. Du måste öppna ditt hjärta för honom. För annars kommer du att kämpa med de här sakerna. Dag ut och dag in. De här sakerna av fördömelse, skam och synd. Romarbrevet 6 säger att. Vi kan gå dit förresten. Gå till Romarbrevet 6. Vad innebär då detta? Ska vi fortsätta att synda så att nåden kan öka? Nej, självklart inte. Vi har ju dött bort ifrån synden. Hur skulle vi då kunna fortsätta att leva i den? Vet ni inte alla att vi som har döpts in i Kristus också har döpt in i hans död? Genom dopet är vi både döda och begravda tillsammans med honom. Och på samma sätt som Kristus uppväcktes från de döda genom sin faders härlighet får nu också vi leva ett nytt liv. Om vi alltså har blivit förenade med honom genom att dö tillsammans med honom ska vi också förbli förenade med honom i uppståndelsen. Och det är så starkt. Vi vet att vårt gamla jag korsfästes tillsammans med honom. För att den synliga kroppen skulle förlora sin makt. Därför är inte längre vi slavar under synden. Den som är död är ju befriad ifrån synd. Men om vi har dött tillsammans med Kristus tror vi också att vi ska leva tillsammans med honom. Vi vet ju att Kristus har uppstått från döda. Och han aldrig mer kommer att dö. Döden har inte längre någon makt över honom. Mina vänner, den här versen talar om någonting som man typ nästan inte lär ut i Sverige. Den här versen talar om att du är död från synd. Att din synd och allt det som händer när du känner Jesus. Om du inte känner Jesus här inne idag så är du definitivt inte död från din synd. Men om du känner Jesus idag så är du död från din synd. Och fienden försöker få dig att tro att du är en syndare. Och därför synder du nästan genom att tro. För att du tror att du är syndare och då börjar du synda. Men sanningen är att du, om du börjar tro i ditt hjärta att du inte är en syndare längre. Du känner att du ska komma upp, Patrik. Grym pianist, bär du. Om du, halleluja, om du i ditt hjärta förstår att du inte är en syndare längre. Så kommer du inte att synda längre. Men du måste tro, för det står i Bibeln att när du tror på sanningen så kommer du att bli satt fri. Du tror på sanningen. Kampen för oss kristna är här inne i tankarna. Det du tror om dig själv kommer oftast att manifestera. Om du har skam i ditt liv, om du tänker att jag är ful och äcklig. Då kommer du att attrahera det in i ditt liv. Du kommer till slut ha människor som tycker det och säger att du är ful och äcklig. För att du tror så om dig själv. Men sanningen är att om du går in och börjar kriga här istället. I tankarna och börja binda tankarna till en rättfärdig fånge och säger att en lydig fånge och säger att jag är inte det här längre. Jag är inte en syndare, jag är inte fördömd längre. Utan jag är en son, jag är en dotter till Jesus Kristus. Jag är en ny människa idag. Jag är fri idag. Jag har en framtid och ett liv. Då kommer du att börja tro på det till slut. Och dina tankar kommer till slut manifestera sig att allt det som händer här inne kommer att bli frihet. Så kampen är i huvudet, mina vänner. Och idag så vill den heliga ande sätta er fria. Den heliga ande är här just nu. Tro mig, jag pratade med honom innan mötet och han sa att han skulle sätta människor fria idag. Han är här idag för att sätta dig fri, förstår du det? Han är här idag för att möta dig, för att ge dig hopp för din framtid. För att ge dig frihet i det du går igenom just nu. För din familj, för ditt liv, om du känner fördömelse, skam eller hopplöshet. En helig ande är här idag för att sätta dig fri. För att ge dig liv på insidan. För att förena dig med de relationerna som har brustit i ditt liv. För att ge dig hopp för framtiden. Den helige ande är inte bara här för att uppmuntra dig en gång i veckan när du går till kyrkan på söndagar. Utan den helige ande är här för att ge dig ett nytt liv idag. För att han vill förvandla dig. För att han vill komma med sin kraft och möta dig idag. Men frågan är, har du öppnat ditt hjärta för Jesus? För när du öppnar ditt hjärta för Jesus så kommer han komma in i ditt liv. Och han kommer förvandla ditt liv. Och inte längre kommer du att vara en syndare. Utan att du kommer vara ett Guds barn. Och sanningen är att när du är ett Guds barn så är du inte längre under djävulens auktoritet. Där Satan har rätt att störa och förstöra och förgöra i ditt liv. Utan det du är att du blir ett Guds barn. Och du lever under hans auktoritet. Och han beskyddar dig. Som psalm 91 säger att Den som spenderar tid med honom kommer att få vara under hans skugga, under hans beskydd. Och sanningen är, mina vänner, att jag har gått igenom så sjuka grejer i mitt liv. Jag borde inte leva idag. Jag borde inte stå här idag. Men sanningen är att Jesus Kristus, han är på riktigt och han har förvandlat mitt liv. Och han vill förvandla ditt liv. Han vill ge dig kraft att ställa dig upp. Inte bara att bara gå till kyrkan på söndagar. Men att bli fri i ditt hjärta. För om jag kunde bli fri, som var den mest förstörda människan du kan tänka dig på den här jorden, om jag kunde bli fri, då måste du kunna bli fri. Men du måste öppna ditt hjärta för Jesus och säga: Jesus, jag ger dig allt. Ta mitt liv, förvandla mig. Och tro mig, mina vänner, han kommer att göra det. Han kommer att förvandla dig. Han kommer att ge dig liv på insidan. Han kommer att ge dig hopp på insidan. Och visst, vi alla är olika. Vi har olika åldrar här. Jag menar, vi har folk alltid från 14 år till 27 bast, till 30, till 40, till 50, 60, 70, 80, 90 kanske. Men sanningen är det att det spelar ingen roll hur gammal du är. Alla har vi våra kamper. Och det spelar heller ingen roll om du inte har gått igenom det jag har gjort. Om du inte har knarkat, om du inte har gått igenom saker. Sanningen är att vi har alla vuxit upp i en brusten värld. Där våra föräldrar är inte perfekta. Våra föräldrar är inte perfekta. Och vi alla har sår i våra liv. Vi alla blir besvikna, mobbade, trasiga på något sätt. Och det här tomrummet vill Jesus fylla i dig. Om du släpper in honom, om du låter honom beröra dig. Och jag ser den helige ande berör människor just nu. Och du kanske känner att Gud gör någonting i ditt hjärta just nu. Bara öppna upp för honom just nu. Jag bara känner att vi alla ska ställa oss upp just nu. Bara ställ dig upp. Du som är i det här rummet just nu, ställ dig upp och bara håll ut dina händer som att du tar emot en gåva just nu. Nu ska jag läsa den här versen över er. Och jag tror att när jag läser den här versen, så tror jag att den helige ande kommer börja manifesteras i rummet. Om du känner någonting, så bli inte rädd, utan låt den helige ande komma nu på riktigt. Det här är på riktigt, mina vänner. Jag skulle varit död idag, men jag lever på grund av att han lever. Och sanningen är att du skulle kanske också varit död idag. Men du kanske kommer dö om 10 år om det är så. Om du inte vänder om ifrån ditt liv. Så ta den här chansen idag, mina vänner. Och öppna ditt hjärta för den helige ande och låt honom möta dig. För han är här idag för att befria dig. För att ge dig liv på insidan. Så att du inte ska längre må dåligt. Utan att du ska få ett liv fyllt med frihet, glädje, hopp och kärlek i honom. Halleluja. När pingstdagen kom var de troende alla samlade. De hörde plötsligt ett dån från himlen. Som en väldig storm som fyllde hela huset där de satt. Sedan såg de någon som såg ut som eldslågor. Och de delade på sig och stannade över var och en av dem. Och alla blev fyllda av den helige ande och började tala i andra språk och som anden gav dem. Många hävninggivna judar från olika länder var i Jerusalem. Och när de hörde dånet samlades en stor mängd människor. Förvånade fick de höra sina egna språk talas. De var helt förbluffade och sa: hur kan det komma sig? De här människorna är alla från Galileen. Och ändå hör vi att de talar på vårt språk. Vi är parter, meder och elemiter. Vi kommer ifrån de här länderna. Halleluja. Vi är besökare från Rom. Både judar och poliseter. Så säger de. Att de var förvirrade och visste inte vad de skulle tro. Och frågade varandra: vad betyder detta? Men andra sa hånfullt: de är väl bara fulla och fyllda av vin. Men då steg Petrus fram tillsammans med de 11. Och han började tala högt och tydligt till folket och sa: hör på mig, ni judar, alla som bor i Jerusalem. Detta ska ni veta, att de här männen är inte fulla som ni menar. Klockan är bara 9 på morgonen. När det som är sagt genom profeten Joel, att det ska ske i den här tiden, säger Gud, att jag ska utgjuta min ande över alla människor. Och era söner och era döttrar ska profetera. Och era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Också över de som era tjänare och tjänarinnor. Så ska jag utgjuta min helige ande, säger Gud. Och mina vänner, den helige ande är här just nu. För att bemöta dig, för att sätta dig fri. Och jag ska be den helige ande just nu att storma in med sin kraft och med sin kärlek. Och det enda jag vill att du gör just nu är att du stänger dina ögon. Stäng dina ögon just nu och bara fokusera på Jesus. Stäng dina ögon just nu och fokusera på Jesus. Halleluja. Helige ande, jag tackar dig för din kraft och din kärlek. Om du märker någonting i din kropp just nu, så vill jag att du ska komma fram till scenen här framme. På något sätt. Bara om du känner att Gud gör någonting i ditt liv, kom fram till scenen. För den helige ande vill möta dig, fylla dig och befria dig.
Så helige ande, just nu tar jag auktoritet över det här rummet. Herre, jag välkomnar dig med din kraft och med din kärlek, Gud. Herre, på samma sätt som du har förvandlat mitt liv, Herre, och gett mig ett nytt liv, Gud, så ber jag att du förvandlar de här ungdomarnas liv och att du ger dem ett nytt liv, Herre. Så helige ande, jag välkomnar dig just nu. Kom med din kraft och med din kärlek, Herre. Kom med mer av din frihet, Gud. Helige ande, jag tar auktoritet över demoniska andar just nu, över andemakter av depression, ångest, självmordstankar och brustenhet, skam och fördömelse. Jag befaller dig just nu, gå i Jesu namn. Och jag känner att det är människor i det här rummet, att du har gjort någonting fel, att du har haft sex med en person och du känner så mycket skam i ditt liv. Men den helige ande är här för att sätta dig fri just nu, för att ge dig en ny början. Och han säger att jag gör allting nytt. Se, allt det gamla är borta och jag gör allting nytt. Jag gör allting nytt, allting nytt. Så helige ande, jag tackar dig just nu. Jag vill välkomna mer av din kraft, mer av din kärlek, Herre. I Jesu namn, möt ditt folk just nu. Om du förbereder i rummet så kan du gå runt och börja lägga händerna på människor. Om du upplever helig ande så vill jag att du kommer upp till mig just nu. Så ska jag be för det här uppe, för den helige ande vill möta dig och befria dig. Så tack Jesus, tack Gud för det du gör i rummet just nu. Och vi ber om mer av dig, Gud. Mer av dig, Gud. Jesus, kom. Med mer frihet, Herre. Mer frihet, Herre. I Jesu namn. I Jesu namn, Fader. Jag tackar dig för nåd, Gud. Jag tackar dig för nåd, Gud. Jag tackar dig för befrielse, Gud. Och det är vissa av er, ni känner som en värme i magen just nu. Och det är den helige ande som tar bort någonting mörkt och han sätter dit någonting ljus i ditt liv. Bara öppna ditt hjärta för den helige ande just nu. Öppna ditt hjärta för den helige ande just nu. Han är här. Och han bemöter dig, han befriar dig. Halleluja. Halleluja. Bara låt din bön lyda till honom just nu. Bara låt ditt hjärta tala till honom just nu. Bara var med den helige ande just nu och låt honom göra det verket som bara han kan göra. Åh, vi prisar det helige ande. Kom mer. Åh, vi ärar det helige ande. Kom helige ande mer. Mer helige ande, mer helige ande. Fyll dina barn just nu, Herre. Fyll dina barn just nu, Gud. Och all fördömelse och skam får lämna i Jesu namn. Tack Jesus, tack Jesus. Eld. Frihet. Frihet i Jesu namn. Frihet i Jesu namn. Vi befaller allt mörker i det här rummet att böja sina knän för namnet Jesus just nu. Frihet. Hela vägen, Gud. Hela vägen, Gud. Tackar dig för dina barn, Gud. Tackar dig för dina barn, Gud, som du ser, Gud. Bemöt dem, Herre. Kom, helige ande. Kom, helige ande. Frihet. Frihet, Gud. Frihet från det gamla. Frihet från fördömelse, Gud. Jag tackar dig för ett nytt liv, Herre. Kom med din kraft, helige ande. Fyll. Fire. I Jesu namn. Shulelelelelelelelelele. Helige ande, kom. Frihet, Gud. Den helige ande vill döpa folk i sin eld just nu. Så du känner att du skakar i händerna, bara fortsätt att bara ta emot. Halleluja, halleluja. Den helige ande tar över, den helige ande tar över. Han förvandlar, han gör allting nytt. Tack Jesus, mer. Kom Jesus, tack Jesus. Tack för din kärlek, Gud. Tack för din reckless love, Gud. Tack för din reckless love. Thank you for your reckless love, God. Thank you for your reckless love, God, in Jesus name. In Jesus name, reckless love, reckless love. Come on Jesus, more of your fire, God. Befrielse, Gud. Mer. Yes, Gud. Yes, Gud. Frihet.
You've been so good to me. Before I took a breath, you breathe your life in me. You have been so kind to me. And all the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the night, and I couldn't hurt it, All the overwhelming ever.